Vi är så stolta och glada över att presentera Morsas som samarbetspartner den här veckan. Nu är ju våren här. Solen kryper sakta men säkert fram. Och i takt med längre dagar så får ju även sneakers lite mer tid i rampljuset. The Sneaker 02 är en skomodell som är avskalad och fungerar till nästan allting. Den är tillgänglig i mjuk, mocka och i läder. Och en av mina favoriter skulle jag säga är den i mörkbrun mocka med färgmatchande sula. Vill man däremot uppnå en lite sportigare look, ja, då är det The Court Sneaker man ska titta lite närmare på. Inspirerad av 70- och 80-talens sportestetik. I kombination med Morsas design ethos såklart. Skon är alltså lite mer sportig än The Sneaker 02 och blir därmed en mer vardaglig sko och fungerar riktigt bra med ett par jeans. Extremt bekväm dessutom. Dessa skor hittar man självklart online på morsas.com och inte minst i butiken på Humlegårdsgatan 19 i Stockholm. Där man såklart är välkommen att testa ett par. Så vi säger stort tack till Morsas den här veckan.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Flärker, sitter här med min otroligt tjusiga vän
Filip Charles Strömbäck.
Så trevligt att se dig, Filip.
Detsamma.
Har du nya glasögon?
Nej, de är väldigt gamla. Det är de billigaste jag har som inte har reflex. Ser du mina ögon?
Ja.
Gör du?
Ja,
de
jag
har inte reflex.
Nej, men de är väldigt snygga. Jag vet att de inte är nya. Men jag har frågat så många gånger så att det nästan har blivit.
Tack. Däremot så har jag gjort en spaning på dig. Du har ett par nya skor.
Jag har ett par nya skor.
Det var inte vilka skor som helst. Du skulle kunna vara som tagen ur en så här 30-talsfilm från Chicago. En gangsterfilm.
Exakt. De här skorna har jag fått av en kompis.
De är jäkligt snygga. Får jag beskriva dem?
Ja.
Det är ju en Oxford med en sån här tåsöm.
Eller perforerad rand liksom.
En rand över tårrand heter det. Mm. Och blankt läder. Och sen där uppe där vanligtvis Oxfordskon slutar liksom. I den sömmen som går runt. Där fortsätter den här och blir en känga i, vad kallas det lädret då? Lite sån här.
Läder med struktur.
Läder med bubblor, liksom prickigt. Ja. Små prickar i svart. Och med kängor som man kan snöra runt såna öljetter.
Ja, så en bra bit upp.
En hög bit upp.
Och så är det, utan att det syns så mycket, en rätt tjock gummisula.
De är skitsnygga.
Berätta lite nu då. Det har ju gått en vecka sen sist.
Ja,
Stiljournalen 2.0.
Stiljournalen 2.0 är i full flärd och igång.
Igång.
Lite senare i programmet så kommer veckans hiss och diss.
Mycket
roligt.
Den
här veckan med sporttema kan man säga. Kan vi avslöja?
Exakt.
Vi inför lite olika nya segment i vår podd. Mm. Veckans fråga kommer komma. Veckans stilfråga och veckans stiltips
kommer i slutet. Väldigt roligt.
Vi har liksom hittat hem i någon form av nytt format.
Ja, och vi är tillbaka på det tydliga ämnet.
Ja.
Det tycker jag känns riktigt roligt.
Har du gjort några observationer som har gått? Jag har varit och åkt skidor med ett gäng barn i Kungsberget och det är ju inte stiligt alltså.
Nej, men då kapitulerar man ju när du är på väg dit.
Ja.
Du vill inte vara stilig. Det är inte syftet.
Nej.
Där kan du ha t-shirt och collegetröja.
Ja.
Och det finns ingenting som ska vara stiligt.
Nej, det ska vara något annat.
Ja, och då är det ju faktiskt lugnt. Men jag hade en ostilig upplevelse.
Vadå för en ostilig upplevelse?
Jag var på landet, det var väldigt stiligt.
Ja.
Och väldigt trevligt.
Ja.
Då skulle vi åka dit och skulle vi åka tåg med barn, det kan vi ta en annan gång.
Då kommer man till Örebro eller?
Till Örebro, direkttåg. Mm. Tyvärr inte spår 10 som är det egentligen enda eleganta spåret.
Man bara går rakt ut därifrån.
Ja, och det här säger jag inte. Vi fick någon kommentar om att vi skryter mycket. Ja, då har personen, hävdar jag, missuppfattat vårt koncept. Men nu, vi åkte första klass. Och säg att man gör det på tåg i Sverige, vet inte om det är så mycket skryt. Det kostar 100 spänn mer.
Ja. Men då får det vara det.
Då får det vara det.
Ju vräkiga, ju.
Ja, exakt. Ja. Men jag tycker de kan ta bort första klass.
Ja, för att?
Det finns ingen första klass.
Vad är berätta om det här nu då?
På X2000 som vi inte åkte, där finns det en hyfsat tydlig första klass fortfarande. Men med ett stort problem. Och det är samma problem de har på...
Interrail eller vad det är?
Nej. Ja, den här dubbeldäckan.
Ja, ja, det var dubbeldäckan jag åkte. Mm.
Och då är första klass på övervåningen.
Ja.
Alltså jag tror att det är noll skillnad på sätena eller någonting. Mm. Det är väl kanske lite mer någonting. Men då måste de... Alltså... Jag säger som King Julian i
Madagaskar.
Whatever happened to the separation of the classes. Men då måste de kolla biljetterna på folk som sitter där.
Ja, för annars så spelar det ingen roll, menar du?
Nej, hela poängen är, det kan vara lite lyxigare och sådär, men det är inte det som är poängen. Poängen är lugn och ro.
Ja.
Alltså, vi såg flera människor som kom och satte sig och tisslade och tasslade och mer eller mindre frågade oss, kan man sitta här, tror ni?
Mm.
Eller... Oj, nu, man märkte så här, vi har ingen biljett. Så vi, och så gick konduktören förbi. Och så här, alltså lite en force. Alltså det här säger jag, alltså det, om jag åker i andra klass, vilket jag gör rätt ofta på tåg, då ska inte jag få gå in.
Du vill ha, i princip, nu raljerar jag, men röda repet liksom. Det ska vara tydligt att det,
ja,
men det
är... Och där inne i lugn och ro. Ja. Och det är liksom så här, det är därför
det
jag betalar.
Köper om man köper en första klass.
Ja, för annars kan ni skita i det.
Ja, jag är med.
Och jag tycker till och med att man kan gå så långt. Så att man börjar så här, som på flygplan.
Ja.
Att väskorna ska ligga där borta.
Just det.
Jackorna ska upp på hyllan.
Just det.
Alltså det är så här, det skapar en jävla lyx i kupén.
Det skulle vara väldigt trevligt om det var en konduktör som mötte dig när du kliver upp i vagnen.
Mm.
Ska gå in i den här vagnen, så står det konduktören där, precis som en flygvärdinna står när man kliver på ett flygplan. Mm.
Och sen som lite
så
mer...
tittar på din biljett och bara, ja, varsågod, det är på höger sida längre. Ja,
exakt, alltså just på första klassen. Att det, och då får de, vet du vad jag tycker?
Nej.
Lägg på 800, gör så inte jag har råd att åka första klass.
Ja, ja,
för det är inte för mig då.
Nej.
Jag vill bli första klass
ansvarig
på SJ.
På Statens järnvägar.
Ja, det hade varit en kul jobb, tycker jag.
Rolig titel också.
Ja.
Undrar om du skulle få kontor i de här flotta kontoren inne på centralstationen.
Det är ju klart. Ja. 200 kvadratmeter kontor med privatsekreterare och 4 assistenter.
På tal om sekreterare och 4 assistenter, tror du att veckans avsnittsfokus hade det? När han
det tror jag han hade i omgångar.
Tror du?
Ja, och nu blir det ju då ding, 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 ding. Personporträtt med Stiljournalen.
Ja.
Mm. Ja, men det är kul. Det
här
är
vem ska vi prata om i den här veckan?
Det är vårt första personporträtt på väldigt länge.
Ja, det är det verkligen.
Vi ska prata om en svensk legend, stilikon och möjligtvis socialist.
Det vet man inte, eller?
Nej, inte 100%.
Vad heter hette?
Han hette... Harald Edelstam. Jag hoppas att alla som lyssnar känner igen namnet, har hört det borde man göra.
Om inte annat, ta upp era mobiler, googla Harald Edelstam samtidigt som vi nu drar igång.
Han är en magisk.
Vem var Harald Edelstam?
Det ska jag berätta. Hur djupt ska jag berätta vem han var?
Alltså, du får gå hur jävla långt du vill. Hur gammal är familjen Edelstam?
Filip. Oh my god, vilken bra fråga.
Hur gammal är den?
Nu backar vi lite här i bandet, va? Då är det så att...
Det låter lite, skulle kunna vara påhittat alltså, från nu, och det skulle kunna vara jättegammalt.
Ja, det är... Familjen Edelstam hette Falander.
Jaha.
Från början.
Mm.
Gustav Falander.
Mm.
De adlades 1809.
Men det var ju inte alls samma namn. Falander Edelstam.
Och då tog han namnet Edelstam.
Lite som Heidenstam, lite samma...
Ja, så, Klerk och Klerker, det är ju väldigt likt.
Ja, ja.
Men... Vissa bytte ju hej hoppsan. Och jag måste säga, det är väldigt elegant att de tog namnet Edelstam. För på den här tiden när folk blev ad, så var det väldigt många som De blev bara knapadlade.
Ja.
Och så ville de lägga till
von Af
och skaffa vapensköldar och heta Gyllenspetssköld och såna här grejer. Alltså, och så det är rätt snyggt att bara.
Så det var en low-key gubbe det där.
Low-key gubbe. Mm. Och han fick en son som heter Fabian Edelstam. Mm. Som var lagman. Mm. Alltså jurist. Mm. Och han levde då på 1800-talet. Mm. Och då fick jag fram lite intressant information om den gubben. Mm. Han blev erbjuden att sitta i högsta domstolen. Mm. Och han blev erbjuden att bli landshövding. Mm. Tacka nej till båda.
Varför?
Vet du varför?
Nej.
Det var för dyrt.
Ja.
Alltså det av ekonomiska skäl tackade han nej till de här posterna.
För han var inte intresserad av prestigen liksom.
Nej, men du fick inga pengar för det. Du skulle ju upprätthålla ett hov i din landshövdingsbostad. Det betalar du själv.
Ja, det går inte.
Nej, och du skulle ju ha så mycket gulduniformer och du skulle ha bjudningar. Och så, alltså, det var ju som förr i tiden att bli militär var ju hur dyrt som helst. Alltså,
trevligt.
Ja, jag tycker det var lite häftigt. Ja. Så han var ju duktig, men inte tillräckligt tätt. Och sen fick han en son som heter häradshövding Ernst Edelstam. Mm. Han fick en son som hette kammarherre Fabian Edelstam. Som i sin tur fick en son som hette ambassadör Harald Edelstam.
När han växte upp.
Han hette ju inte ambassadör när han växte upp.
Nej, nej.
Det blev senare.
Ja.
Men Harald Edelstam.
Ja.
Och Harald Edelstam är född 1913.
Ja.
Dog 1989.
Ja.
Och bara den väldigt korta, alltså en summering innan vi gör, drar igång, är att Harald Edelstam, han var stjärndiplomat. Mm. Han var humanist, eller alltså
lite Raoul Wallenberg.
Han beskrivs, om du kollar Wikipedia eller vad du vill, som 70-talets Raoul Wallenberg.
Ja.
Och han var, men han var nästan, alltså, för han verkade under så många decennier i det här, så han var helt men ovanpå allt detta. Mm. Så var han sjukt elegant.
Jag har bara sett en bild och det är den på Wikipedia. Han ser ju lång och ståtlig ut och så har han en dubbelknäppt kostym.
Alltid dubbelknäppt. Och han var officer, Karlberg, kurs etta, och liksom perfekt uniform. Och det här är ju då på början av 30-talet.
Just det, född 13, början 13. Mm.
Ja, han lever i den här underbara eller konstiga tiden när den gamla världen tog slut och den nya, för det var då den tog slut.
Mellankrigstiden.
Ja, och så han har ju verkligen infödd i det här superhögborgerliga, adliga, allting. Och han har en lite palmeresa. Mm. Fast han håller stilen hela vägen.
Ja.
Alltså verkligen. Det är det som är så jävla läckert i det här också.
Du ska få beskriva allt med honom och hans gärningar och sådär. Men när jag bara ögnar igenom hans Wikipedia då, så såg man, finns det ju det här partiet företrädare och efterträdare och så.
Ja, men den har jag redan.
90% av namnen är ju adliga.
Ja.
Var det så?
Alltså man sa ju,
och det här är ju fram till, han var ju som mest verksam där på 70-talet och så.
Jaja.
Det är inte så jävla länge sedan.
Nej, alltså 79, han pensionerades som ambassadör för 79.
Det känns som att hela utrikesdepartementet var synonymt med Riddarhuset.
Ja, men man sa ju att adelns sista utpost var Bukowskis och UD.
det var så.
Det var så, det var så fram till 90-talet.
Ja.
Det är in och snudda på 2000-talet lite. Så framförallt Bukowskis var det ju galet. Men UD också, och då är det roligt att du säger det. För man ska ge honom en... Du kan ju
det är inte mycket adelsmän i receptionen på Bukowskis Västberga allé nummer 3.
Nej, det är det inte. Det kan jag också berätta. Det är, men om man ska ge Harald Edelstam, ambassadören, en tråkig resumé.
Ja.
Alltså bara, men så är den ändå rätt imponerande. Han var ju då, han var stationerad i Norge.
Ja.
Där han kallade, det ska vi gå in på sen, under andra världskriget. Eller Berlin och sen Norge. Och sen lite andra grejer. Sen fick han sin första stora post i Jakarta.
Ja.
Så nu ska vi inte berätta så mycket om det, utan vi bara berättar. Man måste förstå det här. Jag tror ambassadörtiteln i den svenska folksjälen, eller i hela den globala folksjälen, har liksom... Jaha, hur viktigt är det då?
Jo, men med all rätt på något sätt. För nu för tiden finns det så många andra internationella relationer.
Jo, men det man ska förstå också, att ambassadör i rang är... Du är minister i rang. Du är väldigt högt upp.
Yes.
Det är en extremt, kallar det, tjusig och ansvarsfull position.
Ja, exakt. En ambassad är faktiskt en egen myndighet.
Det är en egen myndighet, exakt. Och han var Sveriges ambassadör i Jakarta 66-68. Hans företrädare hette Louis Dier.
Ja, och som också var företrädare på andra jobb.
Ja, och sen var han Sveriges ambassadör i Guatemala 69-72. Mm. Där hade han någon företrädare som man inte behöver nämna. Sen var han ambassadör i Santiago de Chile, som är hans mest berömda. Mm. 72-73, den blev lite kort. Kan vi gå in på sen.
Ja.
Då hette hans företrädare också Louis Dier. Men sen kommer du. Sen avslutar han karriären som Sveriges ambassadör i Alger, i Algeriet.
Algeriet.
Då har han en företrädare som har fan det snobbigaste namnet jag någonsin har hört.
Men du måste ha stött på den här Sofien innan, eller är det första gången du säger namnet?
På den här som jag kommer nämna.
Jean-Jacques
Fondarden.
Ja, det är helt fantastiskt.
Det är ju helt sjukt.
Vem är den?
Nej, jag var ju tvungen att gå. Det är en svensk diplomat som heter Jean-Jacques Fondarden.
Ja, magiskt.
Helt magiskt. Ja. Så det är hans företrädare.
Ja.
Och sen gifte sig Harald med grevinnan från Rosen.
Jaha!
Och när han tjafsade med UD från Chile så tjafsade han med greve Wilhelm Wachtmeister. Så det var ju verkligen liksom hela den här, från Sveriges perspektiv, det var ju bara liksom Riddarhuset hade en liten hemlig grupp där som skötte Sveriges utrikespolitik. Jag läste på Amnesty International en artikel av Mats Fors där jag har fått mycket av min kunskap ifrån. Jag vill bara att detta som en fotnot ska
föras till protokollet.
Ja.
Bra!
Och han är då i Norge. Eller han börjar i Berlin. Och där då finns ett citat från honom som är, han pratar, jag har sett lite intervjuer med honom också. Han var väldigt lugn alltid i sitt framförande, skrek inte och, men det var ju också, han var ju svårt begåvad. Så att han sa ju, men då sa han, det här är hans iakttagelse. Långa judekör vädjade om hjälp att undgå koncentrationslägerna, men Sverige gjorde ingenting. Jag kände mig upprörd över detta. Och då började han gömma människor i sin privatbostad. Och det här är alltså en låg tjänsteman. Det är inte så att han har massa makt. Och
nej,
kan. Så han gör det på helt eget bevåg. Och blir då upptäckt och skickad till Oslo för att göra mindre skada. Och det gör han inte.
Nej.
Där gör han ju ännu mer skada. Eller alltså, han hjälper ju.
Ja, han hjälper.
Men ur UDs diplomatiska perspektiv gör han skada genom att uppröra Tyskland och smugglar där människor från Norge till Sverige i sin egen bil. Och då finns det en motståndsman som heter Gunnar Sönsterby.
En norrman.
En norrman. Kallas Kajkan, eller tror jag jobbade under kodordet Kajkan. Den enda norrmannen som har mottagit deras högsta militära utmärkelse 3 gånger. Som är ju lite läckert.
Cool.
Och han sa, Harald var fullkomligt orädd, vilket var mycket märkligt. Mm. Han sa också,
vilket var mycket märkligt.
Ja, även att han tydligen var alltså sjukt, så här bara
modig.
Ja, eller bara körde. Mm. Det fanns ingen rädsla.
Nej.
Överhuvudtaget.
Häftigt.
Ja, och om sitt eget mod så säger Harald, det gör inte mig på något sätt märkvärdigare än andra människor. Vissa människor är rädda och andra inte är det inte. Det gör inte den ena gruppen till bättre människor än andra.
Nej.
Och det har ni rätt i. Alltså mod tror jag, alltså det här, du kan jobba upp ett mod. Och det kan vara elegant med mod. Det kan också vara skitfånigt med för stor självsäkerhet. Men det modet han besatt, om man läser allting, det är ju något exceptionellt. Det är ju en supermänniska. Och under hela den här tiden, som den här bilden du såg, så har han en perfekt dubbelknäppt kostym och en minimal slipsnut och bakåtkammat hår. Det är ju så jävla läckert.
Ja, det är väldigt elegant.
Eller hur?
Det är ju drömmen egentligen.
Ja, alltså, han är ju, att, alltså, det har gjorts en
hög
halv
etos, patos och logos.
Ja, det har gjort en halvbra film om honom. Alltså den är inte dålig, men det är ändå så här.
En dokumentärfilm?
Nej, det är en riktig film med Micke Nyqvist. Som spelar, Micke Nyqvist som är kanske en av de bästa skådespelarna Sverige har producerat. Inte tillräckligt porträttlik.
Nej.
Ändå.
Det är han som har gått bort, va? Micke Nyqvist.
Exakt. Ja. Och filmen, den heter Svarta Nejlikan, för han fick smeknamnet Svarta Nejlikan, eller kodnamnet under den här tiden i Norge när han smugglade.
Ja.
Också inte speciellt fult smek. Alltså det är helt otroligt.
Ganska trevligt.
En supereleganta adelsmannen som smugglar ut flyktingar kallas Svarta Nejlikan. Skämtar du? Och han, den här filmen gjordes med sån här svensk superrealism. 70-talet, du vet, det ska vara.
Ja.
Och
kan inte det vara coolt då?
Jo, förlåt, det är klart det ska vara superrealism. Men den gjordes, Alltså, allting satt fult. Alltså,
jag ser framför mig den här filmen om kidnappningen, gisslandramat på amerikanska ambassaden i...
Ja, alltså Ben Afflecks film.
Ben Affleck.
Som är fantastisk. Ja. En sån film ska man göra.
Ja.
Alltså som är så, den ska vara också
ska
snygg.
Rökas konstant.
Ja, alltså den här var inte tillräckligt cool. Och det såg ut som de led mer än vad Harald gjorde, tror jag.
Åh, det här måste någon sätta tänderna i.
Ja, och det ska vara två delar.
Jag tycker Hans Holm ska göra det, jag ska ringa honom sen.
Ja,
det ska han gjorde den här Sandhamns-historien, kokainhärvan ute på Sandhamn från den eran. Och han har gjort Ted Gärdestad.
Ja. Det, också så här... det här ska han göra. Och han ska göra två, det är två delar. Det är två premiärer.
Mm.
Det är Svarta Nejlikan när han är liksom hela vägen fram tills... hela hans liv fram tills att han blir placerad... efter Oslo då.
Ja.
Då blir han placerad på Vinden.
Mm.
På UD.
Mm.
Så här kan han fan inte...
Göra skada
och sitta och attestera attestera kvitton, tror jag han fick göra. Tillbaks till Oslo. Så gjorde han ju väldigt, alltså, så vi verkligen förstår det här modet också. Han hindrade alltså Gestapo. De är ju elaka, har vi väl liksom.
Mm.
Jätteelaka till och med.
Det är bekräftat, det är elakt.
Ja, och liksom osnälla på... De tar inte ett nej.
Nej.
Eller tog inte nej. Så han hindrar Gestapo från att storma den svenska kyrkan i Oslo, där studenter gömde sig. Och han får ut dem ur kyrkan genom att klä ut dem till hantverkare. Sen skjutsar han dem till svenska gränsen i sin egen bil. Alltså det är ju James Bond slängde i bokstavligt talat i väggen.
Mm.
Det är ju, det här är ju med direkt, alltså han skulle ha dött egentligen.
Det är väldigt handgripligt hjältemål också.
Ja, och de skulle ju, alltså det här är en sån här situation. Har du inte det här iskalla modet?
Nej, då löser man inte detta.
Nej, då blir du påkommen och det är kört liksom. Och det är ju, alltså, ja, det är bara jävligt häftigt.
Gud, vad häftigt.
Ja. Och tyskarna då i Oslo, de försökte att hitta bevis mot att han hjälpte, men det gick inte.
Nej.
Och till slut så placerade de ut, det är också så jävla, förstår du filmen här? Det är så bra. Så placerade de ut en städerska hemma hos honom.
Som
är spion.
Ja.
Och då lyckas de få information om att han gör det här. Då får han 48 timmar på sig att lämna Oslo. Och då är det hem till Vinden på UD.
Och det är då blir han deporterad dit?
Ja.
Och sen satt han där karriären ut, eller?
Nej, det vet jag att han inte gjorde.
Nej, för sen fortsatte
han. Men han gjorde det rätt läge.
Hur länge fick han sitta där då? Och varför fick han ändå fortsatt förtroende?
Ja, men han fick ju inte riktigt det. Alltså, det här var en riktig skit.
Jo, men vad fan, sen blev han ändå ambassadör och grejer.
Jo, men sen kom ju sossarna, alltså de här moderna sossarna,
ja,
till makten.
Okay.
Och jag tror att Harald, det här, alltså det finns en fantastisk bok som Haralds son har skrivit, som heter Janus ansikt, eller ja, men som man kan läsa, och det finns, alltså det vi säger nu, vi pratar ju också mycket om hans riktigt coola bedrifter och stil.
Mm.
Men vill du veta mer om,
så får man...
så finns det hur mycket som helst. Mm. Och jag tror att han jobbade nära Socialdemokraterna och Palme tyckte ju mycket om honom.
Mm.
För de delade samma extrema, oavsett om man gillar Palme politiskt, alltså inrikespolitiskt och skattepolitiskt i Sverige, för det är ju en helt jävla annan sak. Men så hans, det här viljan att den mannen längst ner, eller människan som är längst ner, ska få hjälp. Mm. Den delade de på ett extremt sätt.
Mm.
Så,
och det låter också som det här med internationella relationer och diktaturer.
Exakt. Men det fina i Oslo där då, när Norge är fritt sedan 1945, så belönas han med norska Sankt Olavsorden. Och en rad framstående norrmän, högt uppsatta norrmän, skickar en sändelse till, eller petition som det heter.
Ja.
Till,
skriv på en petition.
Ja, till UD, där de kräver att han ska skickas tillbaks till Oslo på en mycket högre position än han hade när han lämnade.
Ah, okay.
Så att, vilket han inte gjorde, men det är ändå så. Han var ju, alltså Harald har en... Det jag läste är att han blev hatad av landet, eller av den här fientliga makten och av Sverige. Och sen tar han sig ur det och blir hyllad av hela världen. Och det händer typ 3-4 gånger.
Mm.
och det är otroligt komiskt att historien är alltid...
Hissat upp honom igen.
Hissat upp. Och sen får han sitt första riktiga uppdrag i Jakarta.
Mm.
66, det är alltså 20 år senare. Så han håller ju på rätt mycket.
Just det.
Och Jakarta ligger ju i...
Indonesien.
Snyggt. Och där är det ju jävla massa revolutioner och grejer som vi kan gå in på.
Det är smältdegel. Det är muslimskt och kristet och buddhistiskt. Det finns ju allt där.
Exakt, och det där infördes diktatur under, självklart under tiden Harald Edelstam är
där.
Ja. Så, och där gör han bland annat en grej. Han åker ut, alltså, han är ju liksom helt galen. Han är svensk, Sveriges representant i Jakarta. Mm. Han tar sin egen bil, åker rakt ut på landet, på fälten. Bara, är det någon som vill bli fri? Mm. Mer eller mindre ställer sig upp på ett fält och bara, ja, tack, ja, in i min bil, jag kör dig. Och så kör han folk.
Han har jobbat väldigt mycket med sin bil, Max.
Ja, det är, han
det är hans verktyg.
Det är ett bra verktyg. Ja. Och kör dem till skydd.
Ja.
Och cool. Därifrån. Och ger dem, det är helt roligt.
Använder sin så här diplomatiska immunitet.
Hela tiden. Ja. Och det han gör då, en av hans mest berömda är, han räddar alltså den störtade presidenten Sukarnos fru, Sara Ratnadevi.
Där i Indonesien, ja.
Så han liksom, det är ju, alltså, snacka om och reta diktatorn.
Ja, verkligen.
Och det är ju jävligt häftigt. Efter Jakarta så åker han då. Då blir det ju hans mest kända. Då tar han över efter Louis Diar.
Ja.
I Santiago de Chile.
Ja, och där är det ju Pinochet-era det här.
Exakt. Och jag vill bara säga att staden heter inte Santiago.
Vad heter staden?
Santiago de Chile.
Ja, den heter Santiago de Chile.
Ja. Ja. Och då, här har han börjat mer med att ha på sig udda kavaj.
Ja, okay.
Det är inte bara kostym. Det, slipsen är liksom alltid på.
Ja.
Och här,
det är också lite trendigt på 70-talet.
Ja, det är det. Och det är lite större kraksnibbar, ja, och så här. Ja. Men han följer trenden. Harald var, alltså, åh, det är så coolt. Unika kombinationen av liksom hjälte, vänster och gentleman.
Mm.
Alltså i den här gamla beskrivningen.
Mm.
Den klassiska.
Mm.
Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. På frågan om det är elegant att arbeta för hand så är självklart svaret ja. Framförallt med produkter av snygg design. Vi vill nu slå ett slag för Stigas batteridrivna grästrimmer som bland annat drivs av Stigas egna kraftfulla batterisystem e-Power 48V och som blir din goda vän i trädgården. Nu tänker vi att dina grannar anordnar ett cocktailparty. Vill man inte då på ett mycket diskret sätt skanna av vilka gäster som är där? Jo, det vill man faktiskt. Och det är nu Stiga kommer in i bilden. Nu kan du alltså både passa på att trimma gräset vid tomtgränsen samtidigt som du gör en lätt diskret 180 graders huvudvridning för att på så sätt skapa dig en god översikt över samtliga gäster som är där. Eftersom det är batteridrift så kan du inte komma undan på ett tystare sätt. Just nu har Stiga även en cashback-kampanj när du köper en andra valfri 48V e-power-produkt. Så gå in på stiga.com för att ta del av hela kampanjen. Erbjudandet gäller fram till den 31 juli. Så vi säger stort tack till Stiga den här veckan.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nu landar han i Santiago de Chile.
Ja.
Och här begår han ju sina mest fantastiska handlingar.
Ja.
Och det största hjältemodet. Som det här är nog liksom, där Raoul Wallenberg och Harald Edelstam.
Ja.
Jag är nästan förvånad över att de inte är lika kända. Det var ju att Rauls konflikt var ju aningen större.
Ja.
Så det är väl därför berömdheten har nått ut bredare.
Antagligen.
Men hjältemodet är exakt lika stort.
Mm.
Han följde ju, han blev ju stoppad av chilensk polis då, i en vägkontroll.
Återigen i en bil.
I en bil. Han gillar bilen. Och där fäller han kanske sin mest berömda kommentar. Som också liksom säger lite mycket om hans kaxighet.
Vad är det för setting? Han blir stoppad.
Han blir stoppad vid en vägspärr.
Mm.
Och som den texten jag hittade, som jag måste läsa innan till för att den är så fantastiskt skriven.
Ja.
Där står det så här. Chilens militär har stoppat honom vid en vägspärr Och i bilens baklucka finns naturligtvis människor eftersökta av militärjuntan. Jag älskar den. Det är så här,
naturligtvis.
Det är självklart, ja. Det finns alltid människor i Harald Edelstams baklucka som behöver hjälp. Så är det. Med diplomatpasset i handen kliver han ur bilen, går runt den och säger samtidigt: där jag går är svenskt territorium. Sen kliver han in i bilen och kör därifrån medan militären tittar på. Den är ju rätt kaxig alltså.
Ja, det är jävligt modigt.
De står med laddade vapen.
Det är också modigt.
Det är sjukt modigt. Bara. Tänk, han säger det. En grej till jag inte vet om han pratade spanska eller engelska.
Nej, just
eller,
det. Nej.
Men bara, where I walk, that's Swedish territory.
Ja.
Och sen liksom inte så här... Det här är inte en argumentation.
Nej.
Eller ett...
Eller bara ett konstaterat.
Så här är det. Nu åker jag härifrån.
Det är ju mäktigt faktiskt.
Det är ju sjukt mäktigt.
Det är det verkligen.
Otroligt. Och sen gjorde han då med väldigt mycket mod, tricks. Och sen hade han ju väldigt mycket kontakter. Och han liksom i början, var ju därför han inte blev utslängd direkt.
Ja.
Så smörjde han ju juntan hela tiden för att... liksom kunna jobba i bakgrunden.
Mm.
Men till slut gick det ju inte när han ockuperade kubanska ambassaden eller lite såna grejer. Men
nej.
Ja, han gjorde ju såna här, vissa grejer som var helt spektakulära. Han fick ut 64 dödsdömda uruguayanska medborgare från en fotbollsstadion i Santiago på en buss och transporterade dem till, alltså det här är, jag tror inte alla vet inte, på de här fotbollsstadionerna så var det alltså folk som blev massavrättade. Och han står där och skriker, och där tror jag han höjde rösten, och får ut människor.
Mm.
Och kör en till ambassaden. Och sen är det en grej som är... Det är så här... helt fantastiskt. Han... han Allende hette presidenten som satt innan. Det var han som blev störtad.
Mm.
Han smugglade Allendes pressekreterare och älskarina, Miriam Contrera, in till den svenska ambassaden.
Mm.
Samtidigt som han håller en smokingmiddag för juntan.
Oh.
Jag dör. Det är liksom jag vill inte förminska det han har gjort, men det här är ju, det är ju så coolt.
Men det är det stiligaste.
Det är det stiligaste jag har hört i hela mitt liv.
Ja.
Nej, men jag kan inte, kan du komma på något stil?
Nej, det låter ju extremt
men det man måste tänka då också.
Det är ju det här är ju en Hamilton-film.
Nej, men det är inte ens det.
Nej, det är något annat.
Alltså, därför det är inte för glömma helt. Militärjuntan på den här tiden.
Mm.
Det är ju det mest uniformskåta du kan överhuvudtaget,
ja, såklart,
frammana. Så de sitter ju där inne
med typ tänderna fyllda
med medaljer, ja, ordnar, ja, och axelklaffar,
ja,
och grej. Det är ju det som gör det hela ännu mer. Och bakom ryggen på de här människorna som känner sig bara... helt maktfullkomliga, så smugglar du ut personen de just har störtats älskarinna.
Ja. Alltså, det är ju väldigt coolt.
Ja, men det är så coolt så att jag vet inte hur...
Gud vad häftigt, jag hade ingen aning om det här.
Nej, jag visste att innan jag gjorde research på det här, kan jag säga helt öppet att jag visste ju hur ballan var, men de här detaljerna...
Ja, det är otroligt.
Det är så coolt. Så att,
det är hans sista jobb i Chile, va? Sen,
Nej, och sen då, den här händelsen, så som den är liksom berättad och så här, kan man ju... Den kan man tillåta sig att skoja lite om.
Mm.
Så här, handlingen, det som hände... För de var ju så trötta på honom i Chile.
Mm.
Men de fick liksom inte ut honom riktigt. Och UD i Sverige var lika... Alltså så här, Willem Wachtmeister där har fått mycket skit för att de jobbade emot varandra. Men man får tyvärr, hur hemskt det är och hur mycket Sverige än... För UD, svenska UD var ju inte omänskliga. De ser ju det här, men det blir ju diplomatiska, väldigt komplicerade situationer. När du har en ambassadör som mer eller mindre förklarar krig mot ett land.
Mm.
För han inkorporerade ju kubanska ambassaden som låg bredvid. Och det är också så jävla mäktigt. Han går över. Alltså, vad är den? 1-2 hektar, kan jag gissa. Och säger, det här är nu svenskt territorium. Alltså, förstår du? Det är riktigt sjukt.
Ja, det är det.
Och får de liksom acceptera det här också.
Ja.
Jo, det hela tar sin... För han hade ett misslyckande, men som ändå påvisar hans enorma mod. Alltså det är inte ett misslyckande, utan det är bara något som jag tror måste ha suttit med också. Den 24 november 1973, då står han i en sjukhuskorridor och slåss, alltså fysiskt slåss, tillsammans med den franska ambassadören mot en grupp militärer och som försöker föra bort en kvinna som heter Mirta Fernandez Pusurell, som är en politisk flykting men som är sjuk och ligger i en sjukhussäng. Och de liksom tar inte henne. Det är deras mål. Och till slut kommer en chilensk kapten tillhörande juntan och bokstavligt talat stoppar en K-pissmynning, trycker den hårt mot Harald Edelstams tinning och säger, du dör om 5 sekunder ungefär. Mm. Då går han därifrån. Och den här händelsen blev för mycket för juntan också.
Ja, okej.
Och då förklarar de honom persona non grata.
Ja.
Betydelsen av det är icke önskvärd person.
Mm.
Och om jag har förstått,
man blir luft liksom.
Ja, om jag har förstått rätt, då är det så här, vem som helst kan gå fram och skjuta honom.
Ja.
Så här, hans diplomatiska immunitet, allting försvinner.
Mm.
Och då var han ju tvungen att dra omedelbart.
Men de drar inte pass och sånt. Han har fortfarande sitt pass, han kan flyga hem.
Alltså det de vill är ju att han ska sticka.
Ja.
De vill inte döda honom.
Nej.
För det hade ju skapat en sinnessjuk internationell. Och samtidigt tyckte svenska UD då att det här var helt underbart, för de slapp kalla hem honom.
Ja, just det.
Så att det blev liksom aldrig någon...
Det blev en bra lösning.
Ja, utan Sverige hamnade inte... Så hade de väl kvallat hem honom så hade Sverige fått massa skit för att vi var fega.
Ja.
Och nu liksom kom han hem bra och det var inte Sveriges fel. Utan Sverige hade kommit ut som... the good guys.
Hans eftermäle är ganska... De har någon stiftelse, va? Familjen Edelstam.
Ja, hans son, alltså barnbarn,
ja,
har skapat en fantastisk stiftelse som heter Edelstam, The Edelstam Prize.
Mm.
Och som delar ut pris till för handlingar, alltså mänskliga... Alltså du har gjort något väldigt bra för mänskliga rättigheter.
Ja.
Och det har skrivits böcker och jag har gjort filmer, men det har jag inte gjort. Jag tycker att han förtjänar en internationell stor film.
Ja, jag märker. Det finns ju definitivt
alltså, stopp. Jag skämtar, aldrig funnits där. Det finns alltså, Axel von Fersen. Där, det är typ honom. Ja, förlåt. Sen var jag annars dör i Alger också, men där hände inte lika mycket.
Nej, nej.
Men jo, sen det fina är när han kommer till flygplatsen så tas han emot av alltså, hundratals, kanske tusentals människor som... Hylarn, så han var ju en hjälte.
Han var en hjälte.
Det var ju dagsrapporter i tidningarna i Sverige.
Jag hade ingen aning om detta.
Där under Chile-tiden. Nej men, och liksom bara, jag saknar det här. De har de här... Alltså,
det är lite egenmäktigt förfarande också. Ja, också som är,
ja, men just den här att du får ihop stilen också.
Mm.
Alltså du måste inte se ut som ett språkrör i Miljöpartiet för att vara en hjälte. Liksom.
Nej.
Utan, ingen fel på dem, jag tänker på, vet han, krulligt hår och...
Nej, men Jan Eliasson i socialismen ser ju väldigt stilig ut till exempel.
Ja, och jag menar, du måste inte... Och där, folk säger så här, ja men okej, Harald Edelstam, han kom född 1913, adlig bakgrund,
ja,
och kammarherrar och landshövdingar.
Ja,
ja, men kolla som du säger, Jan Eliasson.
Mm.
Svin cool.
Ja, men jag tror det kommer dyka upp fler med åren, tror du inte det?
Och jag tror också nästan... Alltså att han gjorde det här i en snygg kostym hela livet. Det gav honom ju också en patos.
Ja.
En liksom, när han står där och säger till den här juntan, du får kraft bakom orden.
Det är klart. Det tror jag också.
Det blir inte...
Nej, det är inte... Det är precis
inte något lite gulligull.
Nej.
För att sammanfatta vad som behövs så är det så här. Ni kommer ihåg det jag sa i början här, att han ansåg själv att han inte var speciell för att han var modig.
Nej.
Utan vissa är lite mer modiga än andra och så. Men då avslöjar, och jag tror att det är den här igen, Mats Fors som har skrivit här. Det är ju den artikeln. Det har de självklart rätt i. Människovärdet mäts inte i mod. Men jag är helt säker på att många människor skulle få en mycket bättre och ett märkvärdigare liv om det fanns fler människor som Harald Edelstam. Människor med stark känsla för rättvisa, humanitet kombinerad med mod och handlingskraft. Och då vill ju vi lägga till. Och väldigt mycket stil.
Ja.
Det är viktigt.
Definitivt.
Det är personporträttet med Harald Edelstam.
Veckans stil hiss och diss.
Ja.
Vad har vi då spanat oss fram till?
Ja, men det är ju väldigt kul. Det var ju idrottsgalan här.
Ja. Gäringpriset delades ut.
Gäringpris till en fantastisk person.
En jävla massa priser delades ut till samma person.
Ja. Och han har också ett sjukt snyggt namn.
Mm.
Armand Duplantis.
Ja, jag tror, är han inte grek?
Jag vet inte.
Armand
Duplantis.
Jag tror att han är amerikansk, grek, svensk. Ja. Men det där vet ju alla by now.
Så dissen här veckan är lite kortare än hissen.
Ja.
Men dissen är att, det var ju alltså Armand Duplantis där. Syn, alltså mitt i vintern, vit kavaj till smoking.
Mm.
Nej, Trist.
Syn.
Syn, mm. tycker jag.
Ja.
Det är dissen.
Veckans hiss då?
Jo, hissen är helt underbar.
Berätta.
Det var idrottsgala,
ja.
Här nyligen.
Ja.
Och den här fantastiska Armand Duplantis,
ja.
Hade en nästintill perfekt smoking.
Ja, det var helt otroligt.
Så jävla snygg.
Jag, till, med liksom undantag för en liten detalj
som jag dissat.
Så var det ju en uppvisning i hur man bär smoking.
Ja, alltså jag fattar ingenting, jag blev helt chockad.
Jag blev totalt tagen.
Alltså det är flugan.
Flugan, har han gjort den själv, knuten själv, eller någon av hans föräldrar. Ja. Eller så, jag vet inte vilken stylist, jag har försökt ta reda på vilken stylist det är som har slängt på de här grejerna. Men allt var perfekt.
Ja, slagen, trots nu att den var vit då, ja. Vilket jag står fast vid, tycker jag var lite synd.
Ja.
Men
de hänger ner.
Ja, men alltså, de är så breda och snygga, dubbelknäppt. Och byxorna såg ut att sitta bra. Vi lyckades inte riktigt hitta
skorna. Det finns ett filmklipp där man ser lite grann.
Men det är lack.
Det är lack eller mocka. Det skulle kunna vara en albertoffla. Ja. Men framförallt strumpan ser ut att vara liksom lite tunn. Lite så här silkesaktig.
Ja, men det är... Alltså det,
och
det
byxornas är, vid, allting.
Alltihopa är perfekt.
Skitsnygg.
Och hade han varit vid Medelhavet så hade det varit 100 poäng.
Då hade det varit 100. Men nu är det inte det. Tyvärr. Bra. Sjukt mycket bra, Duplantis. Vi har ett nytt moment i den här podden som vi ska ha varje vecka och det är veckans stilfråga. Och vi vill redan nu uppmana alla våra lyssnare i att skicka in stilfrågor. Och vi tänkte testa ett nytt grepp. Vi tänkte nämligen att ni ska få tala in er fråga och skicka den till fraga@stiljournalen.com. fraga@stiljournalen.com. Dit skickar ni en intalad variant av er fråga. Så vi får lite andra röster i vår podd och våra lyssnare får också lite mer bild på vem det är som har ställt frågan.
Ja, och det är ju bara, alltså det här är helt sjukt att jag säger det här, för det är en 90-årig gubbe alltså.
Ja.
Jag tänkte säga, det är bara att spela in på telefonen, det är det enklaste. Ni behöver alltså inte ha en sån här kassett.
Nej, utan, en sån som gamla advokater.
Nej, så du behöver inte skicka in ett kassettband. Nej. I ett kuvert och skicka in.
Nej, det går bara digitalt.
Men nu har vi en fråga. Ni kan fortfarande också självklart ställa frågor på Instagram och överallt. Men nu har vi en fråga från Instagram.
Ja.
Filip och jag talar ju varmt om vad då?
Mössor med tofs.
Med boll.
Ja.
Och gärna till och med röd, vit, blå.
Vi gillar färgkombinationen röd, vit, blå.
Det är väldigt snyggt.
Ja.
Och då är det ju som den här mycket märkliga händelsen i Washington.
När Kapitolium.
Kapitolium.
Ja.
Så sprang ju många människor omkring i... Alltså,
väldigt snygg.
Ja, tyvärr, väldigt snygg mössa. Jag hatar det. Väldigt snygg mössa. Men det står ju då Trump på den här mössan.
Ja, men det var ju de färgerna. Det är ju inte, går inte att...
Nej, och då är ju frågan, är den mössan förstörd nu?
Nej, det är inte. Man, det är vi ska reclaima den.
Ja, det är liksom ingenting. Vi springer omkring med Boston Red Sox, Paris Saint-Germain, eller bara helt andra grejer.
Alltså, men återigen så bekräftar det ju lite att det är ju helt sinnessjukt att till och med en sån... idiotisk liten förening eller organisationer av konstiga män
idioter,
lyckas skapa merch som är så sjukt mycket snyggare än liksom stora fotbollsföreningar.
Ja, det är sjukt.
Det är sjukt och chockerande.
Och
mössan är i alla fall inte förstörd.
Nej, fortsätt använda den. Men det vi måste lägga till, där den är absolut snyggast är ju när du har kostym och rock på dig. Så går vi snabbt över på veckans stiltips. Det är mycket enkelt. Jag vill ta det från den verkliga världen. Glöm inte nu, det är vinter några månader till. Det är trevligt att ta av sig mössan när man går in på ICA.
Ja, det är det.
Eller en annan affär för den delen.
Ja.
Desto mindre affären är, desto trevligare är det mot de som verkar i butiken.
Bra grundregel.
Bra grundregel. Och sammanfattningsvis, fantastisk historisk person.
Otroligt, tack för lektionen.
Tack för att jag fick babbla så mycket. Och vi uppmanar er, googla honom mer. För det är en person som är väldigt bra att lära sig om. Och åk mycket mer första klass på tåg. Det är väldigt billigt, ställ krav. Och framförallt så håll stil.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.